Hej och välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårdons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej Caroline Mellberg, välkommen till första avsnittet av podden Fatta forskning. Vem är du?
Tack. Jag är verksamhetschef för enheten som kallas för forskning och utveckling och utbildning vid den nordvästra förvaltningen, Skånes sjukhus Nordväst som det heter, som innefattar Ängelholms och Helsingborgs sjukhus.
Och varför ville ni starta den här podden?
Det finns många anledningar. Dels handlar det väl om att byta fokus. Sjukvården är under jättestor press och det kommer inte fram att det händer jättemycket bra saker i den utsträckning som jag tycker att det sker bra saker. Så det är väl en av sakerna. Sen handlar det väl om att vi har kollegor som jobbar i det tysta som förtjänar, alltså förutom att liksom det mediala negativa, så är det också så att de här personerna förtjänar att lyftas. Och att jag tycker att allmänheten behöver en ökad förståelse för det forskningsarbete som ändå pågår och vad det har för effekter på framtidens vård. Och att det är det som är orsaken till att vi befinner oss där vi är idag. Jag vet hur många år sedan, men 60-70 år sedan så behandlade man en hjärtinfarkt med att man fick ligga helt still i sängen och kissa på bäcken för att man inte skulle anstränga sig. Medan nu har vi liksom helt genom forskning kommit fram till att det inte alls är det som gäller och att man absolut får upp och röra sig. Och sen framförallt har vi ju andra läkemedel, vi har operativa ingrepp och allt som vi kan göra som förbättrar och förlänger liv. Och allt det hade inget av det hade funnits som inte vi parallellt med den liksom dagliga bedriva vård också försöker vara innovativa och hitta nya bättre lösningar. Jag tycker helt enkelt att vi pratar alldeles för lite om det.
Det ska bli jättekul att prata med dina forskare i de här avsnitten som kommer. Kan du bjuda på en liten förhandslyssning på vad vi kommer att få höra om i den här podden?
Ja, vi har en extrem bredd i Helsingborg. Det är forskning som allt från psykisk ohälsa, alltså Alzheimers sjukdomar, till skelettsjukdomar, hjärtsjukdomar, infektioner, diabetes, intensivvård. Vi har också forskare som ägnar sig att liksom utveckla nya maskiner för att hur man kan sy ihop huden på ett bättre sätt än när man gör det manuellt.
Oj.
Vi har forskare som har byggt någon slags, man kan kalla det någon form av kuvös, så att om någon har en infektion, till exempel under covid, så kan man liksom sticka in händerna genom en box och liksom operera utan att utsätta sig för liksom smitta själv och sådär. Det finns hur mycket forskning som helst inom en jättestor bredd av områden. Det pågår väldigt mycket forskning och det pågår ju också läkemedelsstudier som är sponsrade av alltså läkemedelsbolag. Men för att de ska kunna komma vidare så måste ju de testa läkemedel på patienter och är randomiserat. Så det pågår ju också parallellt med andra forskningsaktiviteter som är mer lokalt aktiverade, eller man ska säga initierade. Varje avhandling brukar, inom medicin så gör man så kallade sammanläggningsavhandlingar, så varje doktorand då skriver ungefär 4 artiklar som man sen gör till en avhandling. Och förra året hade vi 20 avhandlingar som presenterades eller då som försvarades. Så det är väl ändå ett mått på att det pågår ganska mycket. Sen när man väl har disputerat så finns det liksom ingen sån avstämning efter vårt fjärde eller femte. Vi har ju jätteduktiga, mer seniora forskare också.
Och du själv, hur har du kommit att hamna på FoU? Vad har du för bakgrund?
Jag är läkare i grunden, specialistläkare. Men jag började forska under min läkarutbildning. Och har gjort det mer eller mindre då, parallellt med de uppdrag jag har haft. Ja, dels via någon slags frustration har väl drivit mig att vara mer och mer intresserad, alltså, över rubriksättningar i tidningar och träningsindustrin som också, alltså, jag är träningsintresserad och liksom de icke sanningar som finns där. Alltså de vedertagna sanningar som inte oftast är så belagda rent vetenskapligt som existerar. Det har drivit mig att försöka ta reda på hur det ligger till egentligen.
Ja, apropå det du säger, så kan man ju ibland se tidningsrubriker på kvällstidningarna som hänvisar till att det har kommit ny forskning inom det ämnet som du jobbar inom, hälsa och sjukvård. Mm. Och då kan det stå sådana saker som, så vet du om du har en dold sjukdom, och så hänvisas det då till någon ny studie på fetma eller någon annan livsstilssjukdom. Vad brukar du tänka när du ser sådana rubriker?
Ja, den första tanken är ju att de i princip alltid är extremt överdrivna. Alltså, det är en liten tendens eller en liten, ja, som man har ju blåst upp för att sälja tidningar helt enkelt. Det är väl ibland, eller ganska ofta, finns det ju någon slags liten sanning. Men den är oftast då tagen ur sitt sammanhang, vilket gör att det inte längre blir sant. Jag vet inte hur man ska säga det, men vi diskuterade tidigare till exempel att, ja, men de flesta, det är ju ingen som ifrågasätter att träning är bra, tror jag. De flesta skriver väl under på det, men om det står att träning förlänger livet, så kan det ju vara sant ur flera aspekter om man tittar på statistik. De som tränar lever längre, men det är ju inte nödvändigtvis så att det är träningen som gör att de lever längre, utan det kan lika gärna vara så att om man är frisk och inte har ont så har man möjlighet att träna. Så att det är liksom egentligen andra faktorer som gör att man lever längre och har möjlighet att träna. Det går sällan att dra liksom ett likhetstecken mellan de här sakerna, men så länge det inte skadar. Sådana rubriker har jag ju egentligen inte liksom några jättemycket emot, för jag menar, jag blir inte ledsen om det är fler som är ute och motionerar. Men i vissa fall handlar det ju om, kan jag säga, ät rått kött och bli mer fertil. Alltså,
ja.
det finns ju liksom massa saker som är direkta osanningar, kan man väl säga.
Ja, och det som jag tänker på när det står sådär, så vet du om du har en dold sjukdom, då räknar de ju också ofta upp symptomen som kan vara så här, som är då trötthet, stress, ont i magen eller ont i huvudet. Och den typen av saker som stämmer in på i princip alla.
Ja, och även icke-sjukdomar då. Livet.
Mm.
Såklart. Ja, nej, så vet du om du har en dold sjukdom. Då är den ju sannolikt inte dold heller. Men,
nej
det, och det är ju oftast jättelätt att lista ut eller anta. Har du ärftlighet? Liksom, vad har du andra för livstidsfaktorer? Då finns det ju stor sannolikhet att man är sjuk. Och så använder vi också. Vi tittar ju också på riskfaktorer när vi tittar på patienter. Men ja, jag tänker att alla borde vara ganska försiktiga när man drar slutsatser utifrån vad man läser i kvällspressen.
Ja, det är det som känns roligt och viktigt med den här podden, tycker jag. Och jag som intervjuar dina forskare, jag är ju en vanlig privatist, kan man säga, som har ett starkt intresse för hälsa och ja, specifikt kanske just träning, men det är inte bara det vi kommer prata om i podden. Och för mig, nu har ju jag redan spelat in några av de här avsnitten, men en sak som jag tycker är väldigt rolig, det är att jag också som då enskild person får en förståelse för att hur det faktiskt praktiskt kan tillämpas den forskningen ni gör ganska fort. Mm. För det har flera av de forskarna jag har pratat med berättat, att man har då såklart under en längre tid studerat ett förlopp eller ett ämne, och sen har man direkt efteråt hittat nya arbetssätt utifrån det. Och det är ju, det är så häftigt att man faktiskt kan se förändringar på det sättet, precis som du sa, med hjärtinfarkter och så vidare.
Det är ju det som, det skiljer väl inte, det finns ju många sjukhus och förvaltningar i vår storlek, men om man jämför med de stora universitetssjukhusen, som oftast är de som får medial uppmärksamhet när det gäller forskning, så håller de ju i större utsträckning än vi på med så här mer prekliniskt, kallas det. Alltså titta på celler, titta på gener och så. Där liksom, det är ganska lång tid innan det kan appliceras ute i kliniken. Men inom vår förvaltning, den forskning som bedrivs här är oftast extremt kliniknära. Och precis som du säger, lätt att sen applicera och börja använda i kliniken när man har sett ett resultat. Vilket ju gör den roligare, med, tycker jag.
Jag tänkte att vi skulle prata om några vanliga begrepp som kan dyka upp i samband med forskning. Mm. Att det här blir lite som en sån introduktion till vetenskap för vanliga människor. Mm. Så jag drar några, så får du säga vad du tänker på när jag säger dem.
Ja.
Man hör ofta uttrycket ett vetenskapligt förhållningssätt. Vad betyder det?
Ja, vi förhåller oss ju, när man forskar så finns det ju en massa etiska och liksom rent, ja, framförallt etiska regler att förhålla sig till kanske. Där det handlar om att man inte ska skada någon. Att nyttan med forskningen måste vara större än riskerna bland annat. Men det handlar ju också om att man måste vara beredd att ompröva sin initiala hypotes. Om man ska göra det väldigt enkelt, så ska forskning ha en, man ska ha ett antagande, till exempel Alvedon är bättre än Ipren. Alltså det är det antagandet. Mm. Och sen så testar man det. Och det är bara det man testar. Man kan liksom inte dra några andra slutsatser. Man testar en sak. Alvedon är bättre vid den här aktiviteten. Och sen så använder man sig av statistiska metoder för att säkerställa. Man ser till att det är randomiserat. Så de här olika grupperna då inte skiljer sig åt. Så att man kan skilja på någonting annat. Man ska också, det ska också vara ett lottningsförfarande, så att du som forskare inte kan så här ge dem du vill Alvedon och de andra, för att du vill, du ska inte kunna påverka resultatet. Det är väldigt viktigt att själva planen för hur man lägger upp studien ska vara dels tydlig, så att vem som helst skulle kunna upprepa ditt försök och få samma resultat. Man måste ha en tydlig metod som är recept. 1. Knäck ägget. 2. Vispa ägget. 3. Så att vem som helst ska kunna upprepa det och få samma resultat eller inte samma resultat. Du måste ha tillräckligt många forskningsdeltagare. Har man 3 stycken med en studie så finns det ju en ganska stor risk att slumpen gör att 2 av dem får ett resultat och den tredje något annat. Så att man kan liksom avfärda slumpen som en del i det. Ja, men framförallt så handlar det väl om att man är beredd att förkasta sin ursprungliga hypotes.
Det vill säga, min hypotes är att biceps curl med hantlar är bättre, ger bättre tillväxt än biceps curl med skivstång. Jag tror på det starkt, jag vill forska om det, jag genomför en studie. Det visar sig att så är det inte alls. Då måste jag vara beredd att släppa det. Med stolthet.
Precis. Och då är det också precis, och när du då delar upp de här grupperna och ska testa, så får du inte ta de unga männen som är träningsnaiva, alltså inte har tränat innan i den ena gruppen, och de som har tränat länge i den andra gruppen, därför att man vet att muskeltillväxt är snabbare initialt. Alltså man måste också ha ganska mycket bakgrundskunskap för att kunna göra det på ett korrekt sätt. Alltså så att du är säker på att de här grupperna är likadana. Att det inte finns några andra faktorer som påverkar resultatet.
En annan sak som man pratar ofta om när det gäller forskning är evidens. Mm. Och Evidens, är det samma sak som att någonting är bevisat?
Nej, för mig är ju bevis är jättestarkt. Alltså det är ju närmast en juridisk term skulle jag nog säga. Men när vi pratar om evidens så är det ju snarast vad någonting talar för eller emot. Och vi har ju något som vi kallar beprövad erfarenhet och evidens. Men alltså evidens kan fortfarande omprövas. Alltså ytterligare studier kan göra att våra evidensen förskjuts åt det ena eller andra hållet. Medan ett bevis är ju att någon har utom tvivel visat att någonting är så. Det är ju inte så. Framförallt det kan säkert vara så inom annan forskning, inte vet jag. Fysisk, kemisk, det kanske finns mer svart och vitt. Men inom medicin jobbar vi ju både när vi jobbar med individen och när vi jobbar med grupper. Vi jobbar ju jättemycket med sannolikheter. Liksom. Det är stor sannolikhet att det är detta som är det. Det är mycket talar för att den här behandlingen är bra. Och det vi också liksom då hela tiden har med är ju det här icke-skada. En del behandlingar kan vi vara lite så här halvsäkra på huruvida de är bra. Men vi vet i alla fall att de inte är farliga. Och då kan liksom ändå nyttan är tveksam, men risken är inte tillräckligt stor för att chansa på att sluta. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Man kan ha en behandling som man inte är, men mycket talar för att det är bra, men vi är inte riktigt säkra. Då är det så andra saker som avgör huruvida vi fortsätter med den eller inte.
Just det, så det räcker inte att bara veta att någonting fungerar. Man behöver också förstå hur och varför och i vilket sammanhang det fungerar.
Ja, och liksom en sak, till exempel så använder vi mycket blodförtunnande läkemedel. Och det vet vi ju att de fungerar. Det ger mindre risk för blodproppar. Men vi vet också att de gör väldigt mycket större risk för blödning. Och då skulle man kunna tänka sig att det är jättebra mot blodproppar. Man får mindre stroke, man får mindre hjärtinfarkt, du får mindre. Så skulle man kanske vilja sätta in det på alla som är från 30 eller från barn. Men då vet man att risken med den här medicinen då, eftersom risken för stroke och hjärtinfarkt är så låg, så då är risken med att äta läkemedlet större än vad det gör nytta. Så det är sådana här saker också. Så att det är inte alltid absolut i vårt fall. Även om det är bevisat att de här läkemedlen då är blodförtunnande, för det kan de ju vara, så kan behöver inte evidensen för att använda dem vara absolut för det.
Och jag, nu kommer jag tänka på också det du pratade om i början med det här med träning och förlänga livet. Och en annan sån sak som man hör ofta inom forskning är ju det här med samband och orsak, eller korrelation och kausalitet. Och då kommer jag att tänka på när jag läste statistik på universitetet, så inledde våran lärare med precis en sån frågeställning som jag då som 20-åring verkligen hajade till för. Men han berättade att en man i Oslo, varje gång han hade haft lackskor på sig så vaknade han med huvudvärk dagen efter. Alltså, lackskor ger huvudvärk. Men det tog ju ett tag då för oss elever att lista ut att varför hade han lackskor på sig? Johan hade ju varit på fest. Och då dricker man kanske alkohol. Så att just det här med samband och orsak är någonting som ofta hörs i samband med forskning. Men kanske inte på de här kvällstidningsrubrikerna.
Nej, och då blir det ju ofta så att träning förlänger livet. Och ja, det finns ju mycket som talar för att träning är bra. Men det är ju också så, eller det är någon rubrik var så här. Äldre som tränar är friskare. Ja, men de som är sjukliga, som ligger i en sjuksäng på ett hem, de kan ju inte träna. Alltså, det kan ju vara för att man är frisk som man kan träna. Alltså, det är vad som är hönan och ägget, det är ju inte säkerställt.
Nej, precis. Och det kanske är, de kanske har bättre sömn, de kanske har mindre stress.
De kanske har helt annan genetik, de kanske har en annan hereditet för kärlsjukdomar eller vad som helst. De kanske inte fick typ 1-diabetes när de var barn och sådär. Den andra är ju sådana här läsksötningsmedel som en del säger är, mycket talar för att det är farligt. Att en del säger att det ger diabetes till exempel. För att studier säger att de som dricker läsk med sötningsmedel har mer diabetes. Men det är kanske också så att de som väljer läsk med sötningsmedel gör det därför att de redan har riskfaktorer för diabetes och är kanske överviktiga. Och så här. Så att det är, och även om man försöker liksom rätta till det, det finns olika formler för det, så är det liksom väldigt svårt att med matte ta bort sådana här saker som vi
alla
kallar
de andra
för bias,
faktorerna.
Liksom saker som påverkar.
Mm. Ja, men förklara ordet bias, det är jättebra. Det kommer säkerligen dyka upp i den här podden.
Ja, men bias, det är väl saker som stör. Alltså, som gör att, att man inte riktigt kan vara säker på att det man tittar på beror på just det man tittar på. Alltså, det, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det på ett enkelt sätt. Men
att jag har en
förutfattade meningar. Precis. Och även om man vet om att man har förutfattade meningar, så är det ganska svårt att se förbi dem.
Så att om jag letar efter en viss information för att jag vill veta om jag kommer få diabetes av sötningsmedel, så har jag redan, även om jag inte tror det, så har jag en viss inställning när jag börjar leta och googla, vilket gör att mitt öga ramlar på de rubrikerna som passar mig.
Mm. Jo, men precis. Är du orolig för att vaccin ger farliga biverkningar, så söker du på vaccin och biverkningar på internet. Och då kommer du ju bara få de träffarna som säger att vaccin ger biverkningar. Oselekterat. Och det är ju en sak när man gör det på Google eller vad man nu använder för sökmotor. Men det, samma sak händer liksom ute i verkliga livet. Samma sak händer när du träffar en ny människa, när du tittar på en människa. Utifrån de tidigare erfarenheter du har och den föreställning du har, så kommer du liksom etikettera eller liksom passa in den här individen eller testet i en liksom förutfattade meningar. Så det är ju, ja, det kan man väl säga. Bias är ju, blir ha med dina förutfattade meningar att göra. Men ibland är de ju kanske mindre tydliga för dig själv.
Men betyder det att om jag vill göra en studie då på biceps curl, som jag tycker är ett favoritämne för mig, behöver jag skriva det i någonstans då, så att det står tydligt att jag har ett confirmation bias för jag älskar biceps curl? Eller?
Ja, men det är väl jättetydligt att säga liksom. Eller det är väl såklart otroligt ädelt att erkänna, men problemet är att de flesta inte ens vet om vad man har, alltså vad det är för bias liksom. Hur man vill att resultatet ska bli eller är innerst inne.
Att det kan vara svårt att veta själv.
Ja, och jag vet inte, även om du nu vill jämföra dem med två olika metoder och få störst muskler, så kanske det är så att du tycker att den ena övningen är lite jobbigare än den andra, så du hoppas att den lättare övningen är bättre. Vilket då kanske
påverkar utförandet av den.
Ja, att när, om du skulle till exempel testa på dig själv, vilket är ju väldigt svårt, för då kommer du ha tränat på det. Men så kanske det faktiskt är så att du tar i lite mer när du gör den övningen som du tror på mer. Och det kan ju också vara så att dina deltagare, som, det är ju inte alla som vill vara med i en studie på bicep curl, utan de kommer ju redan från början ha en annan inställning till träning sannolikt än gemene man på stan, vilket också påverkar vilket resultat de får. De kanske är mycket mer motiverade än om du skulle få någon annan. De kanske kör en repetition längre innan de ger upp, för att de har en annan inställning. Och då kan man ju inte applicera den studien. Alltså de här 25-åriga männens biceps curl, kan du inte säga att det blir bra för Agda 83.
Nej, just det. Så hur ska man göra då för att ta hänsyn till alla de här studierna? Är det att man behöver titta på fler studier då, eller?
Ja, men absolut. Man kan titta på fler studier. Det är ju ett alternativ. Ju fler studier med, ju fler människor man har, ju mer sant blir det. Men sen är det ju inte heller så att det behöver vara fel. Därför att om du vill titta på en viss grupp som ska göra en viss sak, så kanske det är relevant för den gruppen ändå. Men ju fler studier man gör, och det finns ju så här olika sammanläggning som metaanalyser, systematiska översikter där man tar in alla som har kollat på ögonsjukdomar och blåbär i hela världen i princip, som fyller vissa liksom forskningsetiska kriterier för hur man ska bedriva forskning. Och så kan man lägga ihop det och se om det är mer som talar för eller emot. Då får man ju bort en del av biasen. Men man kan ju ändå anta att alla som har tittat på ögonsjukdomar och blåbär har ju ändå haft någon initial idé om att det ska funka. Så där, det finns ju liksom ändå en bias inbyggt i hela allt. Det är ju väldigt få som det har liksom med det, vår inställning till forskning, det är väldigt få som är intresserade, tidskrifter och annat, av att publicera negativa resultat. Så det är att forska på saker där man vill motbevisa är mycket svårare, alltså, än att visa saker. När man visar att det var ingen skillnad mellan blåbär och hallon, så är det inte så många, det är inte ens Aftonbladet särskilt intresserad av att skriva om det. Man vill liksom ha, även inom liksom vetenskapen, så är det liksom klick som spelar roll, och man vill ha rubriker som säljer.
Det finns förutfattade meningar om forskning. Det finns, och speciellt kunde vi ju se det under pandemin, när det blev, det gick väldigt mycket mediebevakning åt till de människor som var skeptiska till forskningen, gällande till exempel vaccinen och så vidare. Tror du, kommer det kanske ifrån det här som du säger med confirmation bias, att man från början vet om att det alltid finns någonting som påverkar, eller baseras det på någonting annat? Eller håller du med mig ens en gång? Du kanske inte upplever samma sak som jag, att det finns har funnits mycket den typen av samtal.
Jo, det har det gjort. Jag har väl kanske snarast tänkt att det handlar om att rädsla säljer mer än trygghet. Alltså, och det blev väl också bias då. Men att man som mediemagasin eller så vet att fler människor som är lite tveksamma klickar om man skriver att biverkningar om vaccin än tvärtom. Men ja, jag är ju inte journalist. Jag vet inte riktigt vad de har för agendor. Det är väl kanske också det att människor som är lite skeptiska till etablissemanget och så hörs mer. De är färre, men de hörs mer.
Men tycker du att jag som medborgare ska känna ett förtroende för den forskning som pågår i Sverige inom hälso- och sjukvård?
Ja, det tycker jag. Alltså, det pågår naturligtvis dålig forskning också. Det gör det, men majoriteten av det vi gör är ju bra på ett eller annat sätt. Ibland handlar det bara om att det blir väldigt bra för individen som utför forskningen, att det är en träning i att förstå forskningsmetodik. Och blir man bättre på att förstå forskningsmetodik, så kommer man bli bättre på att tolka andra människors forskning. Och utifrån det så blir det en högre kvalitet på vården. Så det pågår ju små ministudier som kanske inte ger så jättemycket, förutom för, liksom, för individen. Men det förhöjer ju ändå värdet på vården också. Men det pågår också väldigt bra studier.
Finns det något ämne som du ser fram emot extra mycket? Någon som jag ska prata med, eller något ämne inom den forskning som pågår hos er som du tycker är kul?
Allt är kul, men det är ju alltid, det är på något vis lättare med saker som man förstår, tycker jag. Och en del av forskarna i Helsingborg, de forskar ju på saker som är jättesvåra. Jätterelevanta, men ändå jättesvåra. Och det är väl lite det med den här podden också, att vi hoppas ju att de ska kunna beskriva den forskningen så att även sådana som jag och du förstår den. Men jag tycker ju precis som du, det är forskning som har med kost, träning, även om det är det svåraste som finns att göra, det kan jag ta till mig av på ett annat sätt, för att jag är jätteinsatt i det. Men sen som kvinna så tycker jag också att det får massa spännande forskning på gyn bland annat. Om så här hur man, när man ska graviditetslängd och när man ska starta förlossningar. Ja, men så här, syrebrist vid förlossning. En favoritkombination som jag vet pågår nu, det är jag som du håller på med. Det är diabetes och graviditet och förlossning. Alltså, det är forskning som där jag själv då är engagerad inom endokrin, diabetes, övervikt, plus att det är så här förlossning som, jag vet inte varför det attraherar mig, men det är något som är så här, jag förstår vad det går ut på, de ser barnets storlek och det är lite så här, det är greppbart. Vi lever ju också, om man jämför med för inte så jättelänge sedan, så har vi ju en helt annan verklighet nu med, där vi har siffror på allt. Det är ganska lätt att göra forskning som baseras på data som är inmatat tidigare. Alltså även om man inte har planerat en forskningsstudie, så efter 5 år så inser man att jag tycker att jag ser det här sambandet. Är det inte så att de här patienterna alltid också har nageltrång, eller vad det nu kan tänkas vara. Och med de journalsystem och de data vi har nu, så finns det ju ganska stora möjligheter att testa om det är sant.
Just det.
För liksom innan vi hade möjlighet att samla data och samköra dem regionalt, vi har ganska många nationella register och så, så kunde man ju skriva en artikel till läkartidning och säga, det här fallet har jag sett. Och så kunde någon annan säga, ja, men det har jag också sett och det har jag också sett. Men nu så kan vi ju samköra massa register och få fram ganska mycket värdefull information som kan göra att vi kan förändra och förbättra vården framgent också. Så att man inte måste ha planerat studien i förväg alltid. Det är ju golden standard, är ju så här att man gör en studie där man först randomiserar, tar in individer och randomiserar dem till olika grupper och sådär. Och sen så följer man dem i tid. Men nu kan vi ju faktiskt följa folk bakåt utifrån då vissa kriterier som man tar ut.
Och randomisera, då menar du slump?
Lotta. Mm.
Det är bra att förtydliga. Och jag hoppas i de här avsnitten som kommer att jag också kommer att förtydliga med hjälp av frågor. Om det är den typen av uttryck som man kanske inte hör till vardags. Så att alla ska kunna förstå det som forskarna pratar om.
Ja, det är ju jättesvårt. När man har jobbat med det i så många år så glömmer man liksom bort vad som inte är vanliga ord längre. Man bara förutsätter att folk ska förstå. Men lottning. Jag hoppas att det här blir en podd som blir liksom allmängiltig. Att det är både mina kollegor och andra forskare inom liksom förvaltningen, men också folk ute på gatan kan ha glädje av det vi berättar och kanske intressera sig mer för forskning. Nästan all forskning som bedrivs hos oss bedrivs ju av medel från externa givare. Det finns ju pengar från staten som man kan söka, men de går i ganska stor utsträckning till stora forskargrupper och med all rätt vill jag ändå säga. Men mycket av den forskning som bedrivs i Helsingborg möjliggörs av privata stiftelser som då där avlidna människor har valt att donera sina tillgångar för forskning då med särskilda syften. Och det gör ju att vi i Helsingborg har väldigt goda möjligheter att bedriva bra forskning. Och att pengarna inte är det begränsande. För det är det med mycket forskning. Jag vill ändå, liksom ändå lyfta att det är en otrolig styrka för oss i vår förvaltning. Att vi har de här stiftelserna.
Vi ger ett stort tack till dem.
Det gör vi.
så att ni kan fortsätta att bedriva all den här spännande forskningen. Och nu tänker jag att den som lyssnar på det här bara direkt ska klicka sig vidare till det första forskaravsnittet. Och sen kommer det komma fler såklart. I något av avsnitten så frågar jag en ortoped vad han bänkar. I ett annat avsnitt så är det en av dina forskare som berättar för mig att ortopeder är bevisat enligt en studie mer intelligenta än narkosläkare. I ett annat avsnitt så får vi lära oss mer om tummen och armbågen. Ja, det finns hur många, jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att det är att du som lyssnar vill lyssna. Så det blir inte bara prat om exakt studier, det blir lite mer allmänbildning också om alla olika spännande läkarämnen som finns.
Det är ju också så, den här forskargruppen, jag vet inte, du upplever kanske inte det, vi är ju upptagna inom den här branschen generellt, har mycket att göra. Men det är ju människor som brinner, människor som älskar sitt jobb och det de gör. Och det är ju väldigt svårt att inte bli entusiasmerad av att liksom prata med dem oavsett vad de pratar om. Så när jag säger att vissa saker är svårt och man har dem framför sig, de berättar om det, så är det ju såklart alltid spännande. För att de är så glada. Och liksom, det är den yrkesrollen som jag har som verksamhetschef för den här. Att liksom hela tiden stöta på människor som brinner och älskar sitt jobb. Det är ju ett privilegium i sig. Så nu får fler höra på dem än jag.
Tack Caroline Mellberg för att du kom och introducerade podden Fatta forskning. Nu kör vi ett gäng avsnitt här.
Kul!
Hej då!
Hej då!